Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Nordfarm Maskin. Maskiner för hö, snö och skog.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Och i det här avsnittet ska vi ge oss ut i laggården. För visst rastar man hundar, men nu ska även ekologiska kor få sin beskärda del av den upplevelsen. Och snart är det dags att få in årets ved, men hur hugger man rätt? Vi guidar dig. Dessutom ska vi träffa en hästterapeut som vet hur man blir bäst ledare för våra gnäggande fyrfota vänner. Nu kör vi!
Svenska grisbönder, de har ju haft det tufft länge. Och nyligen så rapporterade Land Lantbruk om flera grisbönder som står utan kontrakt med slakterierna. Vad är det som händer i grisnäringen, Anna?
Jo, branschen har ju haft väldigt svårt och tufft i flera år nu. Och det är ju så att svensk gris har svårt att stå emot den utländska importen som är billigare då. Och flöda in på marknaden med de merkostnader som den svenska uppfödningen innebär. Och man har även svårt att komma ut på marknaden och få betalt för hela grisen under hela året. Det är det som kan man väl säga är problemet.
Mm. Men det finns ju också en positiv nyhet i det här. För nyligen så kom ju ICA ut med nyheten om att de börjar använda svensk gris för sitt bacon under egna märkesvaror. Alltså sitt EMV-bacon.
Det är KLS Ugglarp som ska leverera grisar för att ICA ska kunna göra sitt eget bacon av svenskt griskött. Och det är ju en positiv signal att en så stor aktör som ICA väljer svenskt. Men sen är det många som tycker också att det här är lite i elfte timmen, för grisnäringen har ju verkligen haft en sån otroligt pressad tid, och först nu så väljer ICA att göra den här satsningen.
Mm. Och då undrar vi ju på Lantbruk och Lantbrukspodden vad du som lyssnar tänker. Hur går dina tankar kring grisnäringen? Kanske jobbar du själv i den eller grisbonde? Hör av dig till oss och gör det på mejladressen lantbrukspodden@lrfmedia.lrf.se. Och vi twittrar också om det här, och det gör vi under hashtaggen griskris. Och på vår Facebook-sida kan man också lämna kommentarer om det.
Om jag säger kosläpp så kanske du tänker på kor som rusar ut från laggården för första vårbetet. Och än så är det ju för tidigt för betesläpp. Men från och med årsskiftet så måste alla ekologiska mjölkkor i mindre besättningar som står uppbundna rastas 2 gånger i veckan. Men frågan är om de gör några krumsprång för det. Vår reporter Linda Grimstedt åkte till Vinterhälla gård strax utanför Hölö i Sörmland och fick sig en visning av mjölkbönderna Kalle Johansson och Inge Sundberg.
Det här gänget, de är ju inte vana. De flesta av dem har ju bara varit lite grannar i bara några stycken som verkligen har varit ute på ben.
Just det, för det här är första kalvarna.
Precis.
Och hur tycker ni går med rastningen då?
Det funkar bättre än väntat. Det.
Hur gör ni?
Ja, vi släpper ut några stycken. Vi släpper ut en tredjedel ungefär. Mm. I taget. Så att, annars blir det för rörigt.
Inte extra givna så att de vill gå in sen och sådär. Så då kan man programmera vagnen innan de får sin extra.
Hur gjorde ni? Ni provrastade lite under hösten för att se hur det skulle fungera.
Mm. Ja, det gjorde vi. Det funkar ju. Fast då körde vi inte så mycket som vi måste göra nu då. Men vi gjorde det för att de skulle vara vana också. Så att det inte blev plötsligt nu i januari när det var kanske halt ut och så. Att de kom ut då. Då skulle de riskera att halka.
Hur tycker ni att de verkar tycka om det?
De här unga kor som vi hade hit idag, de tycker det är roligt. Men de äldre, de bara går ut och ändå titta på oss och undrar vad vi håller på med.
Och det är lite loja, så att de går ut och väntar på att komma in och äta igen. Liksom. Sådana är de ju till naturen. Så att det är inte det galna hopparnet som man förväntar sig att de ska hålla på med. Liksom. Springa omkring och ha kontaktsök och på hela tiden, utan de går ut och ställer sig och glor och frågar när de ska få mat igen. Men visst blir det bra också när man kan släppa ut några som kanske har någon... Det är någon som har något problem med benen, och så kan man släppa ut dem extra gånger också. Så det är ju fördel att man har den möjligheten när man tar upp det.
Hur fungerar det med det här med att få tillbaka dem på sina platser eller att binda upp dem igen?
Ja, binda är det jobbiga. Släppa är inget problem. Det är binda som är det jobbiga. Vi har ju till och med alltså, GTIs försöksanläggning för automatiska bindningar. Det var ju ingen som ville tillverka den. Så att, alltså, försöksanläggningen håller ju bara ett tag.
Men ni hade den förut alltså?
Ja, vi hade automatiska bindningar som de fastnade i.
Ja. Och hur länge håller ni på så här då? Hur länge har ni kvar er uppbundna laggård?
Ingen aning. Så länge vi står ut. Nej, så länge
vi har korna kvar så länge det är roligt.
Ja, det är så.
Vi har ingen speciell plan.
Vi ska inte liksom en viss tid, utan det är som sagt. Så länge det funkar. Ska man bryta ihop över då får man lägga av.
Där hörde vi Kalle Johansson och Inge Sundberg som driver Vinterhälla gård. Reporter Linda Grimstedt. Mer om korastningen kan du läsa i Land Lantbruk nummer 8.
Nu är det dags för nyheter i korthet, och då ska vi ge oss ut i skogen.
Ja, för i Finland så går den så kallade Metso-handlingsplanen som ska trygga de finska skogarnas biologiska mångfald framåt. Förra året skyddades 7612 hektar privat mark, och det är en rekordstor areal. Metso-handlingsplanen bygger på att markägarna själva får välja vilken del av skogen de vill skydda och med metoder som anges i naturvårdslagen. De får också välja om de vill skydda marken permanent eller på bestämd tid.
Och nu ska det handla om ett uppmärksammat fall. För runt nyår så hittades flera döda kor i landflutna på Skånes och Danmarks stränder. Korna visade sig komma från ett fartyg som fraktade djuren från USA till Ryssland. Och en obduktion visade att tre av de döda kvigorna hade allvarliga skador som bland annat blodig magkatarr och foderbrist. Ingen har ställts till rätta för det här inträffade, och nu har åklagaren valt att lägga ner utredningen.
Vi fortsätter till en parasit, nämligen inälvsparasiten stora leverflundran som angriper får och nöt och som har blivit allt vanligare i Sverige. Nu ska forskarna ta reda på varför. Misstankarna går mot ett avmaskningsmedel som har använts i mer än 40 år. Andra teorier är att det kan vara ett förändrat klimat eller att avmaskningsmedlet används på fel sätt. Nu ska forskare vid SLU och Svenska djurhälsovården studera leverflundran under 3 år. Vedeldning är en ganska vanlig uppvärmning av hus runt om i landet. Om inte helt så i alla fall som mysvärme i en kamin eller vedspis. Men hur gör man för att hugga sin ved på bästa sätt så man inte sliter ut sig? Hans-Ove Hansson är nordisk mästare i timbersports, och han vet hur man ska träna för att bäst hugga av sin vedklamp.
Gör en linje på vedkabben. Ta en krita och gör en linje, och så försöker du träffa det hela tiden på linjen. Det är en sån här bra övning. Försök träffa på samma ställe hela tiden. Och det kan vara svårt, men det är det som är liksom melodin. Försök träffa på samma ställe.
Vad ska man tänka på när man hugger ved?
Ja, att ta en bra klyvyxa, det är jätteviktigt. Och att man står rätt så att inte man blir farlig för sig själv. Det är jätteviktigt. Man har rätt position när man ska hugga. Och att man har en bra huggkubbe som är rätt höjd på. Det är viktigt.
Vilket är det vanligaste felet som vi som är amatörhuggare gör?
Jag tror att man står fel, och att man kanske inte tittar på den kabben man ska hugga också, hur den ser ut. Man bara ställer upp den och så bara hugger man, sopar man i yxan liksom, utan att man verkligen vänder och vrider på den. Finns det några sprickor? Har barken ramlat av någonstans? Är det lättare att klyva den på något sätt? Och sen att man ofta sätter yxan mitt i. Man ska försöka sätta yxan i kanten liksom, så då spricker det mycket, mycket lättare.
Vilket är dina bästa knep?
Stå bra, träna bra liksom, och klyver man en halvtimme, 10 minuter eller någonting så här, då blir man trött. Det är jobbigt att klyva med en klyvyxa. Så det gäller liksom att träna också och ta det lugnt i början och inte hugga flera timmar. Då vill man inte hugga någon mer, sen då får man träningsverk som man inte orkar.
Vad ska man göra då om man stöter på en kvist i och yxan fastnar? Har du några bra tips?
Ja, det viktigaste är väl inte att ge sig. Det gäller att hänga i. Och är det jag eller är det stubben som ska vinna? Det är väl det som är. Men man kan ju försöka liksom att sätta, man kan ju sätta en kil i brand också och spräcka med hjälp av en sån. Men har du bara en yxa så det gäller ju liksom att nöta på och försöka träffa på samma ställe. Liksom. Det är det också. Så inte du träffar överallt, då får du börja om varenda gång. Hitta på samma ställe. Bra tips.
Du kan väl visa lite hur man ska göra då för att hugga rätt?
Ska vi klyva vanlig ved?
Ja, precis. Vi kan väl klyva lite vanlig ved. Får vi se.
Vanlig ved.
Nu ska vi se. Nu har du valt ut en klabbe här.
Precis.
Vad är det första? Vad tänker du på nu?
Ja, men nu tittar jag ju på den och ser om det finns några naturliga sprickor i den. Nu är det ju den här färsk. Så att den här har inte hunnit torka någonting. När de torkar då spricker de. Och då försöker man titta på sprickan, ställa den mitt på stubben och sen försöka träffa sprickan. Det borde vara lättare att kliva där än någon annanstans.
Mm. Nu är det här tall, eller hur?
Ja, det är tall. Mm.
Är det lättare eller svårare än någon annan?
Nej, det finns massa olika. Det beror på. Lövträd är också rätt så lätt att kliva. Det beror på hur de ser ut, om det är mycket kvist i dem och sådär. Det är väl mest det liksom som man ska... Är det en stor kvist på sidan så då är de oftast lite svårare att klyva.
Hur skulle du beskriva den här då? Den är ungefär hög?
Ja, vad kan den här vara? 3-4 decimeter hög.
Mm. Ja, men vi provar väl då?
Vi gör det. Är du med?
Ja. Du sa ju innan här att det är viktigt hur man står. Hur tänker du på när du står? Eller hur du står?
Ja, man försöker stå lite bredbent. Så skulle man missa V-kabben eller stubben så ska yxan inte gå ner i benet. Det är ju någonting som är jätteviktigt. Att försöka stå lite bredbent och hitta lite, sjunka ner lite och sen ta lite fart. Då. Men det är ju en träning. Öga, hand, hjärna, koordination liksom, och träffa på rätt ställe.
Sa Hans-Ove Hansson, nordisk mästare i Timbersports. Reporter Camilla Olsson. Och när man hugger ved behöver man ju en bra yxa också. Och i Skogsland nummer 8 testar Hans-Ove Hansson yxor som du dessutom kan vinna. Så håll utkik i tidningen.
Minns du filmen Mannen som kunde tala med hästar? I den så var det skådespelaren Robert Redford som gestaltade mannen som kunde prata och få ordning på i stort sett vilka hästar som helst. I Sverige heter hans motsvarighet Katrin Gunnarsson. På den egna kurs- och konferensgården Ursprungskällan jobbar hon med hästar och i över 45 år har hon lärt sig av dem. Till sin hjälp har hon också haft Nordamerikas indianer, varav många är duktiga hästkännare. Under Elmia-mässan i höstas träffade vår reporter Linda Grimstedt henne och Appaloosa-stoet Happy, 11 år gammal. Så här säger Katrin Gunnarsson om hur man blir en bra ledare för sin häst.
När det gäller att bli en bra ledare så handlar det egentligen bara om en sak och det är att vem flyttar på vem. En häst får aldrig lov att flytta på dig utan hästen ska flytta sig för dig. Så knör en häst eller puttar på dig eller vill gå förbi dig så måste man ta platsen. Och det behöver man inte slå eller någonting men man måste få upp på sitt kroppsspråk och visa att det är jag som är ledare. Egentligen så enkelt är det. Och för mig som jobbar med många olika sorters hästar så har jag bara bestämt mig att mig flyttar aldrig en häst. För det kvittar om det är en stor ardenner eller vad det nu kan vara. Och de känner av min tydlighet bara i energin som jag har. För jag blir liksom, jag får en inre kraft. Och den känner hästarna av väldigt tydligt. Och sedan så finns det ju övningar som man kan göra som är exakt likadant som en ledarhäst gör. Alltså hon flyttar på de andra. Hon vill se att de går undan för henne. Och då känner de, okej, henne får vi missa flytta oss för annars så kan hon ju lägga öronen bak och hon kan hota och sparka och bitas. Liksom. Det gör hon ju till sist om de inte flyttar sig. Och då är det bara att jag förstår att jag behöver flytta på en häst. Alltså de behöver gå undan för mig. Och då kan jag bara vifta. Alltså då känner jag, oj, det liksom, då är det bäst att flytta sig. Så det är den enklaste övningen man kan tänka egentligen. Att och förstå vikten av hur otroligt avgörande de övningarna är. ser jag folk jobba med en häst, så ser jag ofta att folk backar för hästen eller flyttar undan sig för hästen. Då har du gett hästen signalen att den är ledare över dig.
Finns det andra saker som man ska tänka på då när man hanterar sin häst?
Ja, så i och med att hästar är flyktdjur och flockdjur och alltså, så gäller det ju att titta på omgivningen runt omkring och tänka utifrån häst, att liksom få lite hästens ögon och se. Jag tittar jättemycket på hästens öron, hur den lyssnar, för jag vet ju direkt när den känner en fara eller blir lite spänd liksom. Och då är det viktigt att jag förmedlar lugn då till hästen. Jag vet att den är lite, liksom lite spänd för att den är orolig att det är en fara, men börjar jag då bli spänd tillbaka, så då kommer hästen säga ja, det är fara för du blir också spänd. Så att jag förmedlar, jag andas ut och förmedlar lugn då, och då känner sig hästen så här, ja, men är du så här lugn och trygg? Och sen är det ju, det finns ju olika situationer som är mer riskfyllda, som när man ska plocka in flera hästar i en hage eller plocka in ur en häst ur en hage när det är många hästar, så det är faktiskt då det är absolut farliga situationer, för då har de sin inre dialog och sin rangordning, och det är viktigt att veta den rangordningen för att kunna göra in- och utsläpp så säkert som möjligt.
Och hur ser ett sånt säkert in- och utsläpp ut?
Ja, det kan ju vara, ska man plocka in många hästar så kanske det är att ta ledarhästen först, för det är ju den som säger att platsen är min, det är mat, så vill den in först för att äta först. Så att då plockar man dem ju rangordningsmässigt. Och sedan kanske man låter de två sista, kan man ta båda de två samtidigt, så blir det ju inte en som är ensam, lämnad ensam kvar. För den är det ju störst fara att få bli lämnad. Då kommer den ju vara väldigt på tårna. Så kan man då gå med två, att man är van att träna att gå med två samtidigt, så går de ofta lugnt med in. Det är ett exempel. Man kan också göra foller, liksom att göra en liten gata som man tar in dem, släpper in några i taget. Så att man får anpassa efter anläggningen helt enkelt vad som kan fungera. Men tänk att man gör det så säkert och så som möjligt. Så det är ju många gånger andra människor som kanske ska hjälpa till. Och det händer mycket olyckor just i de sammanhangen.
Sa Katrin Gunnarsson, reporter Linda Grimstedt. Nu är det dags för veckans bonde, och honom hittar vi i växthuset.
Det var Thomas som skrev trädgård.
Hej, vad händer hos dig just nu?
Jo, vi är full gång med skörden här. Vi plockar gurka just den 11 december.
Och det är ju ovanligt tidigt. Hur gör du för att få fram så tidiga gurkor?
Vi belyser gurkorna med lampor för att liksom få ljuset utomhus är för dåligt. Så jag har satt in lampor för att belysa dem här.
Och hur värmer ni upp växthusen?
Vi har naturgas så här. Och sen köper jag ju el också till lamporna.
Och det har varit en ovanligt mörk vinter.
Det har varit på ett 50 år som mörkt. Det har varit på 50 år. Det är så det tror jag lampor.
Ja, ja precis. Och hela branschen tampas ju med tuff prispress och billig import då, utifrån. Och grönsaksbranschen är ju inget undantag där. Hur gör du för att få lönsamhet i ditt företag?
Ja, det där för oss så investerar i lampor för att kunna utnyttja växten så maximalt. För annars är det en stor del av året att vi inte kan utnyttja växthusen. Ja. Och det gör vi kan konkurrera där med utländska. Men den svenska konsumenten vill köpa svensk produkt, så det lever lite grann på.
Hur har konsumenterna mottagit de här tidiga svenska gurkorna?
Ja, det har gått lite trögt. Alltså konsumenten har inga problem med det. Det är varm med grossisterna. Och det var lite sådär. Alltså det är inte vanligt att det är en svensk gurka den här tiden. Så det är väl en ny grej för dem också. Men det kommer igång alltså.
Och hur mycket skördar du i veckan?
Ja, jag plockar mellan kanske 25-30 ton gurka i veckan.
Och hur stor växthusyta är det?
Jag belyser 11 300 kvadratmeter och jag har 14 100.
Och sista frågan, vad önskar du dig mest av allt just nu?
Privata var det trädgård.
Ja, det kan jag säga båda två.
Ja, nej, jag önskar att, att jag inte får några problem med skörden. Alltså, några, att jag kan få virus på gurkan och massa andra grejer. Det slår hårt när liksom man får sjukdomar. Det blir ju så mycket pengar du puttar in i företaget. Så om någonting går fel så blir förlusten ännu större.
Och privata, vad önskar du mest då?
Ja, mina söner ska vara friska.
Sa Thomas Andersson på TF Trädgård som ligger på skånska Kullahalvön. Och där är det mitt i skördesäsongen. Reporter Anna Nilsson.
Lantbrukspodden är slut för den här gången. Vi är glada över all feedback som vi får. Fortsätt gärna att höra av er och mejla oss på adressen lantbrukspodden@lrfmedia.lrf.se. Och bilder från inspelningen och på våra intervjupersoner hittar du som vanligt på vårt Instagramkonto. Sök på Land Lantbruk så hittar du oss där. Och om du inte har Instagram så kan du se bilderna genom att skriva i följande adress i webbläsaren. www.instagram.com/landlantbruk.
Mm. Och det börjar dra ihop sig mot sommaren. Det kan man inte tro så här års, men så är det faktiskt. Och vi är nu på jakt efter 2014 års sommarpratare. Ni minns väl Malin Sundin, mjölkbonden från Orsa, som pratade förra sommaren. Och också vår vinterpratare Nils Bertil Offersson från Skåne. Men nu letar vi efter en ny förmåga. Kanske är det du, eller känner du någon annan? Hör av dig till oss med tips. Maila oss på lantbrukspodden@lrfmedia.lrf.se. Och fler nyheter, det hittar du i våra tidningar Land, Lantbruk och Skogsland. Och på vår webb såklart, landlantbruk.se. Nästa avsnitt av Lantbrukspodden kommer den 27 februari. Då är vi tillbaka igen.
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsrades av Nordfarm Maskin. Maskiner för hö, snö och skog.